Välkommen till Slaget efter 12 där vi idag diskuterar sexuella trakasserier inom idrott. I en färsk rapport som över 9000 finländska idrottare svarat på hade en tredjedel av kvinnorna och en femtedel av männen upplevt sexuella trakasserier inom sin idrott. Men för att prata om det här, den här problematiken, lösningen riskar fallgropar, har vi Tarja Krum, projektkoordinator i projektet på samma linje som jobbar för respekt inom idrotts- och ungdomsverksamhet. Välkommen.
Tack ska du ha.
Petra Stenman, sportchef på Svenska Finlands idrottsförbund, SFI, tidigare landslagslöpare. Hej på dig.
Hej på dig, tack för att jag får vara med.
Varsågod. Och FF Jarls fotbollsmålvakt Emil Öberg, också projektledare hos Locker Room Talk. Emil går bland annat runt och pratar om omklädningsrumssnack med lokala juniorer. Välkommen också till Jakobstad.
Tjenare, tjenare. Tackar.
Mitt namn är Janne Isaksson. Vi inleder med dig, Tarja, för du jobbar med de här sakerna och har personligen pratat med flera idrottare som blivit utsatta för sexuella trakasserier, sett hur de haft det. En hurdan process är det att bearbeta de här händelserna?
Jo, de idrottarna som jag har talat med, så de har upplevt sexuellt utnyttjande och sexuella trakasserier, det vill säga beteende som upplevs obehagligt och har en sexuell karaktär och kan vara nonverbal eller verbal fysiska handlingar. Och de har oftast, de här idrottarna, de har gått igenom det att de har skylt på sig själv. Det är väldigt jobbigt för dem, och man kan se kanske en tendens av som hänt snäll, duktig flicka syndrom och att man helt enkelt bejakar och behagar det som är. Och där är också det problemet att man har kanske inte talat om de här sakerna någonsin med någon, och det har varit kanske en lögn, man har uppehållit en hemlighet mellan förövaren och idrottaren, så det är ganska tungt att ta upp det. Ett annat problem är ju det att de här kretsarna är väldigt små. Så det är att till exempel en tränare kan vara en förälders bästa kompis till den här idrottaren, eller att en förälder sitter med den här tränaren i samma styrelse. Så där är också sådana problem. Och vissa, så då har man hamnat fara till terapi och behandla ångest och depression. Och i värsta fall leder det också till det att man hamnar byta tränare, byta förening. Till och med har man bytt gren och till och med att man helt och hållet lämnar idrotten.
Där summerat problematiken. Antalet idrottare som varit tvungna att genomgå en sån här process är ju många. Enligt en rapport som Finlands centrum för etik inom idrott, FCEI, eller SUEK på finska, publicerade förra veckan, så har var tredje kvinna, var femte man utsatts för sexuella trakasserier inom tävlingsidrott under de senaste 5 åren. Det här utifrån en enkät som skickades ut till 160 000 tävlingsidrottare som besvarades av drygt 9 000 minst 16-åriga finländare. Det är oftast män som står för trakasserierna. Den vanligaste formen är muntliga trakasserier, med spektra förstås brett. Petra, hur skulle du summera det? Ett hur stort problem är sexuella trakasserier inom idrotten?
No, varenda fall, om jag säger det så här, att varenda fall är, upplever jag att det är ett fall för mycket. Och det här idrottsorganisationerna har en skyldighet att jobba för att allt sånt här beteende försvinner. Och det första man måste jobba med är just det att man känner igen det här beteendet. Och det här att man vet att man då till exempel verbalt säger opassande saker. Men att det här, personligen så har jag haft den turen att jag har inte upplevt i någon stor mån det här. Så det här, det är svårt att säga hur pass utbrett det är egentligen, tycker jag. På grund av den, alltså enligt den här undersökningen, eftersom svarsprocenten ändå inte var så jättestor. Men det är svårt att säga hur pass stor del som råkat ut för dig i våra grenar.
Absolut, och det här fanns 48 olika grenförbund med, och det ska ju sägas att alla inte råkar ut för sexuella trakasserier inom sin idrott. Emil, fotbollen hör till de grenar med de högsta andelarna i den här undersökningen. Ungefär 37% av spelarna som svara hade upplevt trakasserier. Vilka tankar väcker det här?
No, det är ju nog inte någon fin siffra inte att höra förstås. Att det är ju förstås oroväckande och dels så tror jag att precis som vi var inne här att det är ju, innan hade ju finns det ett större mörkertal så det här. Det kommer mera och mera fram då vi blir medvetna om då vi pratar om välmående med unga idag och vi pratar om jämställdhet och vi lyfter fram de här sakerna så vi får ju för första gången lite mer konkreta siffror på dem som får åt rätt håll tänker jag liksom att nu har vi ju som sagt att här var det ju inte heller så stort antal som hade besvarat den här enkäten men att vi får åt rätt håll tänker jag och precis som siffrorna säger så det finns mycket att jobba med angående den här frågan.
Vi ska också genast tackla den här problematiken som både Petra och Emil lyfter fram gällande just den här FCEI-enkäten. Vad svarar du, Tarja, åt de människorna som säger att den här undersökningen inte ger en korrekt bild, att endast ändå 5,6% av de tillfrågade svarar att den verkliga andelen trakasserier egentligen troligen är betydligt lägre för att de som blivit utsatta också mer sannolikt är benägna att svara. Vad svarar du, Tarja?
Jo, det är sant att den där procenten kan bli lägre om det skulle vara mer svarare. Men vi kommer inte dock bort från det här problemet. Det har skett trakasserier, det har skett 14 våldtäkt eller våldtäktsförsök och det är för mycket. Det ska inte få ske. Och det där, om man tänker 9000 så här motsvarande forskningar internationellt så är det en jättestor svarsmängd. Så det är viktigt att komma ihåg. Och det som FCI tog också upp är att de borde ha bättre den här kommunikationen vad som kom till att människor trodde att man skulle bara svara om man har upplevt sexuella trakasserier. Men sen när de fyllde i den här enkäten så märkte de att hej, jag har faktiskt upplevt det här. Så att också där var den där definitionen att man vet inte vad sexuella trakasserier innebär. Sen så måste man komma ihåg också att för vissa är skammen så stor att man inte vill svara eller man upplever det som ett jobbigt, ett tungt ångestfyllt ämne. Och det som också FCI har tagit upp att bland annat det kan ha varit i fel e-postar. Vissa förbund har skickat till det där, eller vissa idrottare har fått av flera förbund eftersom de har hört i flera grenar. Och att det där vissa grenar har ganska, den här åldersspannet är ganska stor. Att det finns 80-åringar som också har tävlingslicens som inte upplever sig som tävlingsidrottare. Och sen så faktiskt så var det 15 000 gånger som den är öppnad, den här själva enkäten. Men det kanske visar också det att den var ganska jobbig att fylla i, den här själva enkäten.
Om vi tar fasta på några punkter här i undersökningen då, och ska komma ihåg då att siffrorna kanske i andelen ska tas med en nypa salt, men i alla fall en fingervisning. Den vanligaste gruppen som trakasserade, så som utförde trakasserierna, det här gällde 35% av fallen, var andra idrottare. Det här alltså före tränare, supportrar, okända personer på läktare, sociala medier. Emil, hur reagerar du på det att det i första hand är andra idrottare som står för trakasserierna?
Tråkigt att höra förstås, men att nog finns det väl en logik i det också, tänker jag. Att det är ju tyvärr som så att det är ganska stängda omgivningar i många lagidrottar och det är ju tyvärr där som det kan förekomma och det kan hållas så här i skymundan och det kan vara väldigt så här att ingen riktigt märker av det, att då är det ju egentligen bara upp till varje individ och vilken syn de har och på frågor gällande sexuella trakasserier, om de tycker att det är okej, om de alls har någon åsikt och så vidare, och där kommer vi till det här att vad vi håller på att jobba med också, att man vill lyfta upp den här medvetenheten just med bland människor så att man har det här egna tänket just i stängda rum också, att det är någonting positivt med som har kommit fram senaste 10 åren med sociala medier och allting, att allting blir mera öppet och det går inte att vara lika instängt någon mer, och det är ju jättebra grejer det här och det är ju åt det hållet vi vill dra i fortsättningen också, tänker jag.
Petra, tankar på det här, för det ska ju också sägas att ju mer allvarliga och fysiska de här trakasserierna blir så desto oftare stod sen en tränare för trakasserierna, men framförallt gällande de här verbala formerna så var det alltså idrottare, andra idrottare som var den största gruppen, Petra.
Ja, det här är ju en stor form av mobbning kan man ju säga och det här, jag tycker att det är tragiskt att det kan vara ens lagkamrater eller ens tävlingskamrater som står för det här. Och precis som nämndes där så kan det hända att man tycker att det är ett normalt beteende. Att det är helt okej att skämta om de här sakerna eller vissa saker då, som kanske för någon annan då inte är okej. Och det ska inte vara okej. Sen när det kommer till det här med tränaren, så en tränares uppgift är ju att det här hjälpa den här idrottaren att komma dit hon eller han vill. Och den här rollen som tränare så är ju att vara det största stödet som en idrottare har i sin idrottskarriär. Så det är ju en jättestor tragedi för liksom hela idrotten om en tränare förgriper sig på sin adept och utövar sexuella trakasserier. Att det är liksom nolltolerans på det området.
Mm. Tarja, du ville fylla på.
Yes, att i den här forskningsrapporten, så de här citaten som kommer fram att vad idrottare har fått för verbala sexuella trakasserier, så de är ju helt fruktansvärda. Att jag tänker att också i arbetslivet, om det skulle komma sådana kommentarer, så du skulle fara ut eller du skulle få en anmärkning. Att det är nog just som kom upp här tidigare, att det är skrämmande att hur faktiskt det också kommer fram det här i rapporten, att man ska ju bara tåla det, att det hör till. Och just det här med tränare och adepter, att det skulle vara så viktigt att man skulle med tränare under tränarutbildningar och sånt tala mer om det här, att det kan bli en jättenära relation mellan idrottare och tränare. Men strukturellt så är det ändå tränaren som är högre i en hierarkisk position. Och fast man talar om att man är lik på samma nivå, så är där ändå en maktposition.
Mm. Petra, en intressant aspekt i undersökningen var också att ju högre nivå du höll som idrottare, desto större var sannolikheten att du råkat ut för trakasserier. Vad ser du att kan ligga bakom det här?
Ja, desto högre nivå du kommer till, desto mer framgångsrik du är, så desto mer synlighet får du. Och vi nämnde här redan de här sociala medierna som ett, och i vissa sporter så är man ju väldigt utsatt i det hänseende att man är väldigt lättklädd också, till exempel friidrott eller vår andra sport, simning. Att det här, det kanske inom idrotten ses som att det är normalt att gå i de här kläderna, men sen så kan det trigga vissa beteende förstås. Och de som kanske inte då så vana oss och det här jobba på det här sättet.
Mm. Finns det någonting där, Petra, då idrottaren själv kan tänka på, något idrottaren själv kan göra för att minska risken för påhopp?
Ja, det är ju en jättekänslig fråga det här förstås, att det här. Jag tycker ju att var och en ska få till exempel då lägga upp de bilder man själv vill på sitt Instagram-konto. Men som jag redan sa så, när jag har åtminstone diskuterat med mina då damidrottare främst, att var går gränsen då, som till exempel för vår grupp, att vilka sorts bilder det är okej för oss, som vi tycker att det är okej för min grupp att man lägger upp på sociala medier. Som sagt så kan det trigga beteende, men att det tar inte bort det att det är alltid förövaren som har fel. Att det är inte idrottaren. Idrottaren är alltid ett offer när det gäller det här.
Mm. Tarja, du vill fortsätta.
Ja, det är just så som Petra säger, att det är förövaren som har ansvaret. Att en bild att hur mycket man ändå där har lättklädd och så, det ger aldrig någon rätten till att trakassera. Att det där, och det var ju det som också kom fram i rapporten, att man rekommenderar att man skulle ha direktiv och anvisningar för hur man ska bete sig i sociala medier. För liksom också tränare och idrottare och alla andra inom idrottsgemenskapen. Att det är tyvärr lite så att den här idrotten upplevs lätt som en underhållningsarena om man objektifierar idrottaren och på det viset också avhumaniserar idrottaren och tar bort den där mänskligheten och tänker att man kan behandla hur som helst. Och det där lätt blir det att om vi sätter sådana regler som tar just bort rätten, så då anpassar vi också till de här strukturerna och det där, och går till det att vad som vi förväntas av män och kvinnor. Så att det är jätteviktigt att ha en sån där diskussion med idrottarna och fundera just att att där, vad vill man signalera med bilder och vad är ens värderingar? Och just om man tänker på sponsorer och sånt, så hurdana sponsorer vill man ha? Jag tänker Enni Rukajärvi är ju ganska bra exempel att faktiskt hon har sett i foten i marken att hon vill inte gå med på att ha vilken sponsor som helst. Att det är en jätteviktig sak. Och att egentligen ta, det här är en jättestor fråga om man tänker idrottare och sponsorer. Det är ju liksom där påverkar förbunden, idrottarna, sponsorer och media också. Att det är jättemånga saker som påverkar där. Och då är det just viktigt att tänka där att man talar och att det ska bli en liknande diskussion som till exempel globala uppvärmningen. Att var och en kan göra någonting för att gå åt rätt håll.
Mm. Emil, hur ser du på den här relationen mellan sociala medier och det här trakasserande beteende?
Ja, där har vi en hel del att jobba med. Att bland annat så just med locker room talk med svenskarna så har vi ett exempel där som går ut på då Jimmy Durmas var med mot Tyskland i EM, tror jag det var 2018. Mm. Och han är ett praktexempel på hur social media kan gå fel. Efter matchen så fick han ju stå för en massa självmordshot och brev och allt möjligt. Och det här är ju den här mörka sidan av idrotten tyvärr. Det hör ju till med att man ska, idrott ska ju ha känsla i sig liksom. Man ska vara i publiken, man ska få känna någonting och ropa och ha sig. Men att det finns ju en gräns där och det, så, likadant är det då på sociala medier också. Det är ju något som tyvärr på något vis blir man bakom någon form av mask då man får på en idrottsmatch eller är på sociala medier. Och det här är ju någonting som inte borde framstå på det viset kanske, att man borde ju få den här gränsen att gå någonstans, att man kan inte börja heva ur sig vad som helst bara för att man sitter i publiken eller bara för att man är bakom ett Instagram-konto, att, tänker jag.
Mm, helt rätt. Ni lyssnar på Slaget efter 12 där vi pratar om sexuella trakasserier inom idrott med Emil Öberg, Petra Stenman och Tarja Krum. Och vi ska nu ännu närmare diskutera de här verbala påhoppen och trakasserierna som är beklagligt allmänna. De vanligaste formerna är just stötande prat, också fysiska sexuella trakasserier, påtryckningar, till och med våldtäkt förekom i den här FCI-granskningen, men oftast är det muntliga trakasserier en tredjedel av fallen ungefär. Tarja, hur bekant låter det här?
Ja, jag kan helt förstå det och det låter nog bekant. Jag tänker där också att det är jätteviktigt när man talar om att idrottare, att det är bra att de har en mångsidig fysisk träning. Så samma med att idrottarna också ser olika grenkulturer men också olika föreningskulturer. Och på det sättet så ser att vad är en hälsosam idrottskulturatmosfär och liksom ser de där skillnader och kan reagera ifall det är en sån där dålig. Att det är ju problemet om det finns en sån jargong som på något sätt förnedrar vissa människogrupper, så det gör ju att man inte helt enkelt trivs där och inte vill vara med. Och då röstar man med fötterna helt enkelt.
Mm. Om vi tar fasta på den där jargongen, det där vardagliga snacket, till exempel i omklädningsrummen, inom kanske framförallt bollsporter. Emil, du har varit inne på det, Ram. Berätta vad det handlar om. Vad det egentligen som du bland andra försöker förebygga i det här Locker Room Talk-projektet?
Ja, för att nu kort summera, så det är ett koncept som kommer från Sverige då och går ut på att vuxna eller yngre vuxna då med tidigare bakgrund inom idrotten besöker det här ungdomar i åldern mellan 10 till 14 år, och tanken är här då att man besöker lagen 8 gånger. Det är korta besök, vi snackar 20 till 30 minuter för att ha en längre tidsperiod som man jobbar över, och för att inte göra det så betungt liksom för de här ungdomarna, att det är en ganska bra approach tycker jag åtminstone, man tänker lite olika där. Och vad man arbetar med ungdomarna då, så det handlar om jämställdhet, fördomar och respekt främst då. Vi varierar lite på teman för varje gång där, och det här tanken är ju då att vi gör ett förebyggande arbete och vi vill lyfta upp liksom, då man pratar med en 10-åring så man vill ju inte heller sett liksom idéer i deras huvud som inte de har en bild av, men liksom att man vill ju förbereda dem i ett tidigt skede redan för vad som komma skall, och att de har en bild av att vad som är rätt och fel liksom, just gällande jämställdhet mellan könen, gällande hur man pratar, vad man pratar. Och det här är ju jätteintressant tycker jag, att man måste ju vara ganska känslig där med att, i och med att man jobbar före tiden så att säga, att liksom sedan då man har en, om vi tar som exempel en 17-åring då, som är på väg in i ett första lag, tänker då att man håller på att slå igenom, man kommer in i en omgivning med rutinerade spelare där vi har 28-åringar som har varit med hur länge som helst, och man vill ju, man kan ju nästan göra vad som helst där bara för att bli accepterad av den gruppen. Och har man ingen bild då som en 17-åring när man kommer in i en sån omgivning, så då kan man ju tyvärr lätt hamna på något spår där man börjar själv agera och göra saker som man inte kanske står för, enbart för att man inte har någon referens från innan, liksom att hej, det här är inte okej. Att man har jättesvårt att säga ifrån, speciellt inom idrotten tror jag. Om inte man då har fått prata om vissa ämnen. Det här är ju ganska som kärnan i vårt arbete, att vi försöker liksom förebygga de här 10-14-åringarna ett sånt skede där de inte riktigt vet än om vad som kan komma framöver.
Mm. Vad är det centrala budskapet? Vad är det man inte får säga? Vad är det som man får säga och göra?
Alltså tanken är att man ska få vara sig själv. Liksom. Att vi försöker ju betona, unga har ju lättare för att kasta ut jävla bög och såna här citat, men att då går vi redan ett tidigt skede in på frågan om att fråga en 10-åring att varför säger du just så där, så det är en riktig tankeställare för dem faktiskt, att det är ju någonting de lätt säger bara för att de som är äldre än dem liksom har alltjämt sagt det liksom, och det här är ju som en sån här arbetsmetod som man har, man bollar mycket tankar med de här unga och liksom har dem själva att tänka att varför säger jag egentligen det där. Och det tycker jag är jätteintressant också, för att man ser ibland riktigt hur de som stannar upp och börjar fundera att varför säger jag på det här viset min lagkaver här, att jag kan ju ha någon som faktiskt skulle kunna vara bög, eller någon som har någon i familjen som är, eller så vidare, att vi har ett väldigt öppet samhälle och det har gått snabbt framåt gällande de här frågorna så att.
Petra, hur viktigt är det att man åtgärdar de här osakliga skämten, åtminstone är det den som säger, som kan uppfatta det som ett skämt, och de här nedvärderande källsorden tidigt och med låg tröskel?
Det är väldigt viktigt och det här, därför är det ju i våra grenar som är då individuella grenar, flickor och pojkar träna tillsammans och ibland grupper, så är det ju jätteviktigt då hurdan inställning tränaren har till de här situationerna, att tränaren där tidigt tar det här en sån här bra nolllinje när det gäller såna här, till exempel som vi kanske då på 90-talet ansåg som normalt att svordomar som är könsrelaterade, som nämndes här, att man verkligen då säger till, men det förutsätter ju också att tränaren är utbildad i det här, så att tränaren också känner igen vad som är okej och inte okej.
Hur viktigt är det Tarja, den här i bekämpande och förebyggande av sexuella trakasserier, att putsa upp den här jargongen?
Det är jätteviktigt, för att då, på det viset när vi gör det, så då har vi också möjlighet att inkludera flera i idrotten. Och ju mer vi får inkludera, desto mer mångfald får vi i idrotten, och på det viset också lockar olika sorters människor och får också gjort en sån verksamhet som lockar och är attraktiv för så många som möjligt. Att ännu är den ganska ensidig, den här normen kring idrotten, att den behöver utvidgas. Så det är jätteviktigt att ta och putsa upp den. Och det som jag tycker det var helt jättebra som Malin Gustafsson från Equalita sa här. Jag lyssnade på en sån här YouTube-klipp och hon sa att man skulle ju inte tala så där till sina far- och morföräldrar heller. Så att jag tycker det var en jättebra tumregel som man kan använda sig av.
Faktiskt. Men det måste ju ändå vara väldigt svårt att ta tag i sådana här saker där någon slentrianmässigt slänger ut sig någonting som den människan kanske inte ens upplever som problematiskt. Du har, Emil, också suttit i många omklädningsrum med äldre spelare och säkert sådana som använder ett grovt språk. Att då vara den som påpekar att andra kan tycka att det här är olämpligt, eller jag tycker att det här är olämpligt. Hur svår uppgift är det här, Emil?
Det är precis som du säger, det är en svår uppgift, och jag tror att det här, det är ju svårt att ändra om det, då det är väl ett sånt skäl att man är en vuxen omgivning. Att klart man ska och man kan påverka där också, men att det här grovjobbet behöver ju göras, tror jag själv, just bland unga. Och att man ska få ändra om hela det här synsättet på kanske situationen liksom, att det, jo, det är tunga, svåra frågor att prata om, men att det är just det här som man skulle vilja ändra om, att det är ju egentligen, det handlar ju om sunt förnuft i slutändan, allting egentligen, och jag, det är ju det som jag själv försöker köra med, att man får en sån här väldigt lättsam approach på tunga saker, och det är ju som en sån ton på det hela som man skulle vilja få från en ung ålder, så att det är som en given grej liksom, att man gör så här, man gör inte så här.
Mm. Om vi tittar lite på följderna i den här FCEIs undersökning, visade sig att unga kvinnor allra starkast upplevde de här psykologiska följderna av trakasserier. Tarja, vilka kan de här följderna vara för en idrottare? Vad kan det leda till på sikt?
Jo, alltså det kan ju, det som var vanligast där var ju en sorts sårbarhet och att det var sämre självkänsla när det kom till prestation bland annat. Att det var sådana som det kunde leda till, men också helt enkelt det att det där depression, ångest, svårt med sömnen, vilket påverkar också jättemycket den där idrottsprestationen. Att det är också att de här sakerna, de blir ju som en belastning på den där hela idrottsprestationen överlag. Så därför skulle det vara jätteviktigt att tänka och se idrottaren som en psykosocial fysisk helhet och faktiskt se alla de här perspektiven, och om det är någon sån här belastande faktor, så ta itu med det.
Mm. Berätta om de här skamkänslorna som du har nämnt. Vad består de av? Varför kommer de fram? Hur tar de sig uttryck?
Ja, det är ju nog ganska mycket sånt här att, vad jag själv har diskuterat med idrottare, att man liksom skyller på sig själv och man tänker att det är man själv som har gett den andra rätten att behandla en på ett visst sätt. Och ibland kan det ha varit att man har kanske först tyckte att det är roligt, men sen så upplever man att nej, det här är ju fel, och kanske inser att vad det handlar om. Och då börjar man må väldigt illa av det. Och det kan vara jättesvårt att komma ur det. Och helt enkelt att det skulle vara ju det bästa om man skulle kunna säga nej till den som gör det. Men det är inte alltid lätt, att det kan bli en sån här frysreaktion helt enkelt.
Mm. Kan Emil och Petra förstå de här skamkänslorna hos offre, och här kanske vi pratar om framförallt då ännu mer allvarliga trakasserier, att det är de som inte har gjort något fel känner en skam, skuldkänsla, Petra?
Absolut, och sen kan det ju vara så också att man känner sig som ensam, och om man börjar berätta om det här så kanske inte kompisarna då upplever eller har upplevt samma saker, att om det då gäller till exempel tränare eller andra kompisar, att man är ju rädd att bli utfryst, man är rädd att inte få vara med, att det har ju mycket med de sakerna också att göra, och där så är det ju jätteviktigt att vi satsar på att stärka de här, alltså idrottarnas självförtroende, deras integritet via mental hälsa också, att det är inte bara den här fysiska hälsan vi bör vara måna om.
Mm. Emil, reaktioner på det?
Precis som vi säger här, att man kan försöka tänka sig, men att jag själv varit lyckligt lottad, har haft väldigt lite personligen väldigt lite med om såna här incidenter omkring eller själv, så att det får man ju helt enkelt tacka för, men jag förstår fullt hur någon upplever, och det är ju jättetragiska situationer.
Mm. Tarja, med hur stort allvar tycker du att Idrottsfinland tacklar de här frågorna och tar dem på allvar?
Jag tycker det har på förbundsnivå nu helt senaste par åren har det gått liksom framåt, och speciellt att just motverka sån här sexuella trakasserier, så där har man börjat göra åtgärder. Till exempel att nu så har olympiska kommittén publicerat den här lov att bry sig, lov att ingripa, en sån här snabb guide helt för ett par veckor sen på svenska. Dessutom kommer olympiska kommittén att komma ut med sån här nätutbildning för ledare och tränare nu i höst, som är obligatorisk att göra. Och dessutom så finns det ju också den här Du är inte ensam-projektet som arbetar med att stöda och utbilda idrottsfolket. Sen så har vi ju också på Finlandssvenska idrott till exempel, så där har vi försökt arbeta just med det här mera förebyggande aspekten med jämställdhet och likabehandling och normmedvetenhet. Och det här är någonting som jag skulle efterlysa mera i den finska idrotten. Det är jättebra att vi har planer och vi har anvisningar när det händer och sker, men vi borde också arbeta före det med att ha en respektfull idrott.
Mm. I den här undersökningen som vi har nämnt många gånger så kunde 59% av dem som svarade inte säga om deras förbund ingripit eller försökt förebygga trakasserier. Ganska hög procent faktiskt. Hur gör ni, Petra, det i SFI?
För det första nu så har vi deltagit i det här projektet som Tarja har varit med och dra i, eller drar ännu respekt inom idrott. Och när vi har blivit utbildade, så när vi nu förnyar utbildningsmaterial, så kommer det här vara en naturlig del av det på alla nivåer. Vi kommer att diskutera det här i tränarutbildning. Sen så är det precis som allt annan utbildning på det här träningsläger och sånt, precis som antidopingutbildning, så måste det här tas upp och diskuteras. Genom föreläsningar så försöker vi göra våra tränare och det här idrottare medvetna om det här. Och sen har vi också redan tidigare utökat den här mentalt tränarverksamheten, att vi har kanaler där vi har människor som finns tillgängliga som man kan prata med, som inte är tränare eller klubbkompisar. Och vi kommer också att tillsätta ett trakasseriombud dit man kan sen ta kontakt och anmäla om man känner sig felbehandlad.
Mm. Petra, du har själv en toppidrottarbakgrund, numera tränare och förbundschef. Hur ser du på utvecklingen under de senaste åren och årtiondena? Har det skett framsteg, tagits steg i rätt riktning?
Det tycker jag nog. Friidrott har länge varit relativt jämställt och egentligen, eftersom jag inte själv har så mycket erfarenhet av det här, jag har inte blivit utsatt, så det här är det svårt att säga hur det har gått framåt, men det märker jag att till exempel språket har ju nog blivit bättre. Det kan man säga att från 90-talet när det var ganska så här grovt språk, så nu är man nog ganska försiktig med vad man slänger ur sig. Och det tycker jag är bra.
Mm. Varför är det, Emil, lite sammanfattade bredare fråga, varför är det viktigt att vi pratar om de här sakerna? Vad riskerar idrotten om det här inte tas på allvar?
Ja, vad vi åstadkommer med att diskutera är just det här att öka medvetenhet kring ämnet. Och genom att göra det så får vi ut det liksom bland folk, och förhoppningsvis så får vi upp såna här diskussioner som just med att hej, vi behöver fokusera kanske med att vad våra ledare har för kännedom angående de här ämnen och så vidare. Och samtidigt, desto mer man lyfter fram det, så vill jag tro åtminstone att vi får en mer sån här vardaglig ton på det i långa loppet. Och det skulle ju vara liksom helt fenomenalt att man inte behöver tänka att det här är någonting jättetungt att ta upp och diskutera varje gång. Liksom. Att det säger ju sig självt att det är inte det här bekvämaste för varje individ att göra. Och alla har inte ens förmåga att göra det. Liksom. Att vissa behöver ju stöd att få fram en sån diskussion att... Med tanke på det så tycker jag att det är jätteviktigt att vi fortsätter att göra det i alla olika forum. Och så tror jag det också, det handlar inte enbart om vad man säger eller hur man säger. Det har ju skillnad vem som säger det också. Att det skulle vara jättebra att få med från olika fält människor som backar upp det här. Liksom, och att man får en sån här att hej, det är fine. Liksom. Att det, klart det ger mera tillförlitlighet om man skulle ha från flera eller alla olika idrottsgrenar till exempel. Man har folk som ställer upp, såväl kvinnor som män som alla. Liksom, att det ger ju en sån här vardaglig ton på det, att inte det är alltjämt just från något specifikt organ som jobbar för det som någon står fram och berättar hur man ska göra, utan att också idrottare själv stiger fram och bekräftar att hej, det är faktiskt så här. Så att inte det lämnas som så där att ja, man undrar om idrottarna bara skrattar bort det fortfarande i liksom bakgrunden, att man faktiskt får en sån här tillförlitlig känsla av det hela, att hej, vi går framåt, så här tycker faktiskt idrottarna som de här unga ser upp till. Och det är ju något som jag själv har bland annat velat satsa på under de här åren som jag spelar, att man kan faktiskt nå speciellt unga på ett annat sätt, tror jag, så länge man är aktiv och spelar, att det är någonting som en 10-åring ser upp till.
Mm. De här andelarna i den här FSI enkäten speglar ungefär siffrorna i samhället i övrigt. Idrotten är varken sämre eller bättre där. Men hur ser ni på den här, på idrottens maktposition, chans att kunna erbjuda en ännu tryggare miljö än världen runt omkring, Tarja, vilket värde har det och ska idrotten sträva ditåt?
Absolut, det ska det, för det finns så mycket potential i idrotten. Idrotten kan vara en så fin miljö och så ge så mycket, men det kräver att vi faktiskt tar itu med de här sakerna. För det är flera andra sektorer som jobbar redan med de här sakerna och gör det aktivt. Till exempel om vi tänker på ungdomssektorn, så där arbetar man, det är redan i ryggmärgen de här sakerna och just de här förebyggande åtgärderna också. Så det är väldigt viktigt att vi tar itu med de här sakerna i idrotten också, så att vi också får hålla våra utövare men också locka till flera och är en attraktiv, trygg och trivsam idrottsmiljö.
Mm. Petra, hur ser du på idrottens ideal som en trygg zon utan diskriminering och trakasserier och strävan att ta sig dit en vacker dag?
Idrotten har det på det viset bra förspänt att eftersom vi jobbar där mot samma mål. Vi har alltid ett mål som är gemensamt, och det är att bli bättre på vår idrott också och att jobba tillsammans. Så där är mycket enklare sen att få fram det här budskapet. Och jag tror att i en sån miljö så kommer vi att lyckas mycket bättre.
Mm. Avslutningsvis en sista kort och koncis runda. Ni får berätta det viktigaste för att åtgärda den här problemen. Vilka de absolut centrala sakerna eller saken i det här arbetet, om Emil till exempel vill börja?
Ja, kort och koncist, som vi var inne på redan, diskussion, att lyfta upp medvetenhet, det tror jag på liksom. Att satsa på kommande generationer i ett tidigt skede genom bra ledare och genom att diskutera helt enkelt med de svåra saker i rätt forum och rätt format.
Fint. Petra, varsågod.
Öppenhet och att satsa på att utbilda tränarna, för de har en maktposition.
Och Tarja.
Att komma ihåg att vi måste arbeta med de här sakerna på alla plan, ända från internationella idrottsförbund ända ner till gräsrotsnivå på alla områden. Idrottare, tränare och styrelser med mera. Och just, jag kompletterar Emils just att det där, ingripa och rapportera oberoende vilken plats eller ställning man har. Och just om man är en idrottsorganisation, så komma ihåg att göra de här konkreta planerna och konkreta anvisningarna. Om man redan har en plan, så damma av den och låt den synas, så att den där procenten, 59%, att den sjunker betydligt och alla är medvetna. Och att göra förebyggande jämställdhet och likabehandlingsåtgärder. Och sen helt enkelt att kommuner och andra instanser som delar ut understöd och finansiering, lägg kriterier för vem får dem och lägg där med de här sakerna.
Det sa Tarja Krum, projektkoordinator i På samma linje. Vi hörde också SFI-sportchef Petra Stenman och FF-Jaro-målvakten Emil Öberg. Mitt namn är Janne Isaksson. Tack för att ni lyssnat.